Radioplay.
Hej och välkommen till podden Skyldig med mig, advokat Kristoffer Stare.
Och med mig, advokat Martin Persson.
Idag ska vi prata om ett ämne som är väldigt känsligt, som engagerar väldigt många och som varenda en har en uppfattning om.
Och som det skrivs så mycket i tidningarna och skapar nattsvarta rubriker.
Hur kan våldtäktsmän, så många våldtäktsmän, gå fria i Sverige?
Och vi kommer dessutom behandla ett aktuellt, eller två aktuella fall. Målet mot Martin Timell och målet mot Kulturprofilen.
För där var det egentligen bara en liten detalj som skilde de båda ärendena åt.
Och den detaljen är det som kallas hörsägenbevisning. Och det är det vi kommer förklara idag, varför detta är så fruktansvärt viktigt att känna till. Vad det är och vad det innebär.
Och vi kommer också prata om vad man ska tänka på när man har blivit utsatt för ett övergrepp. Vad man ska tänka på för att maximera möjligheterna att ärendet ska gå vidare. Vi kommer också gå igenom den väldigt dystra statistik över våldtäktsärenden i Sverige. Okej, Martin, om vi börjar med de båda uppmärksammade ärendena. Kan inte du kort berätta om omständigheterna i de här båda målen, Kulturprofilen och Martin Timell?
Ja, de är ju väldigt lika, och precis som du nämnde inledningsvis så kom det här upp i samband med den här MeToo-vågen. Det vill säga anmälningarna skedde långt, långt efter själva brotten. Och i det ena fallet, Martin Timell, det fallet där han faktiskt blev frikänd, så var den situation som det är i de flesta våldtäktsmål, ord mot ord. Han sa en sak, hon säger en annan sak. Och den bevisningen som fanns, det fanns inga skador, det fanns ingen som hade sett vad som hade hänt, utan bevisningen bestod enbart av att hon hade berättat för vänner efteråt om vad som hade hänt. Och att folk hade sett att hon var upprörd i samband med vad som hände vid det här tillfället.
Och i Kulturprofilen då?
Samma sak där. Det var också en anmälan som kom mycket längre efter. 6 år efter att det hade hänt. Och det var också samma situation, fast kanske ännu mer renodlat. Det var fall, 2 stycken våldtäkter som ska ha hänt i en lägenhet där ingen annan var närvarande förutom just Kulturprofilen och den här aktuella kvinnan. Och ingen hade sett vad som hade hänt, ingen hade hört vad som hade hänt, fanns inga skador, fanns ingenting förutom just hennes berättelse mot hans berättelse. Och precis på samma sätt, hon sa att det var en våldtäkt, han sa att det var helt frivilligt samlag.
Så att det är väldigt lika ärenden på ytan, får man ju intrycket av.
Mm. Och den bevisningen som fanns, det var ju bara att andra personer, vänner eller i Kulturprofilen fallet även psykologer, hade hört kvinnan berätta om vad som hade hänt. Det vill säga hon efter händelsen, eller de efter händelsen, berättade att jag blivit utsatt för det här och detta har hänt och detta har hänt. Det som i amerikansk rätt kallas hearsay eller hörsägenbevisning.
Det innebär helt enkelt att man har berättat vad man har varit med om för en annan person som sen blir ett vittne och berättar vad man har berättat för den.
Mm. Men det är en person som då inte har varit med och inte hört och sett det själv.
Precis.
Utan hört från en person som blivit utsatt för brott eller hört från någon annan person och sen återberättar den berättelsen.
Exakt. Mm. Och det är ju tillåtet i Sverige.
Då har vi fri bevisföring. Man får åberopa vilken bevisning som helst.
Och motsatsen till fri bevisföring då som vi har, det är legal bevisteori.
Precis.
Som i princip betyder att det måste vara ett visst antal vittnen som har sett någonting för att det ska vara bevisat. Viss del av sharia-lagstiftning tillämpas på det sättet. Mm. Det måste vara ett visst antal vittnen för att någonting ska vara bevisat. Och så hade vi det i Sverige för några 100 år sedan. Men vi har gått ifrån det till fri bevisföring.
Och i USA har man en litet mellanvariant. Det vill säga man låter juryn själv bedöma vad man tycker om bevisningen. Det finns inga krav på att det ska vara ett visst antal vittnen. Men en hel del bevisning avvisas, den tillåts inte. Och där har vi bland annat hörsägenbevisning. Det vill säga, man tillåter inte att åberopa personer som inte har sett någonting själva eller hört någonting själva. Utan folk som bara hört rykten eller hört andra personer berätta om en händelse får man inte ens ta in i rättssalen.
Så en stor del av den bevisningen som fanns mot Martin Timell och Kulturprofilen skulle inte ha fått tillåtas åberopas om rättegången hade varit i USA.
Precis. Så man kan nog anta att hade detta varit i USA eller i England så hade de inte dömts.
Men nu var det inte så, utan nu är vi i Sverige och utfallen blev ju olika, det vet vi. Kan du förklara för oss vad det berodde på?
Det var en ganska liten skillnad och det är ofta så det är de här målen. Först så avgör man trovärdigheten och tillförlitligheten som det så fint heter. Det vill säga, tror man på kvinnan eller tror man på mannen? Eller tycker man att man tror på dem lika mycket? Och i de här aktuella fallen så tyckte man att kvinnorna var trovärdiga, men man tyckte också att kulturprofilen Matte Timell var trovärdiga. Man kunde inte säga att men det verkar som ni ljuger. Så att det man gjorde var att titta på den övriga bevisningen. Och det fanns ju ingen övrig bevisning i form av skador eller någonting annat. Utan då tittar man på att, jo men de här kvinnorna har faktiskt berättat för sina vänner efteråt. Och i kulturprofilfallet så hade kvinnan även berättat för psykolog, eller två stycken psykologer, om hur hon hade upplevt det, vad hon tyckte hade hänt. Och då tycker man i Sverige att det räcker som bevisning i vissa fall. Men skillnaden här mellan var väldigt, väldigt små. I Timell-målet så blev han frikänd eftersom det de berättade efteråt när det gått en väldigt lång tid stämde inte riktigt överens med vad hon hade sagt i de små detaljerna. På vilket sätt man hade rört sig eller vad man hade skulle ha tagit eller vad hon hade sagt.
Och så målsäganden, hon som blev utsatt för en misstänkt våldtäkt, hon berättade hur det hade gått till och sa också då att hon hade berättat om det här till vittnena och sen berättade inte de exakt likadant? Är det så
Nej,
man ska förstå det?
Så att deras berättelse om vad hon skulle sagt till dem efteråt stämde inte riktigt överens.
Okay.
I stora delar stämde det överens, men inte i de små detaljerna. Medan i det andra målet, det vill säga målet mot kulturprofilen, så berättade då de här kompisarna och psykologerna att hon har sagt så här och så här till mig. Och det stämde precis överens med det den här kvinnan berättade i rätten och för polisen. Och då tyckte man att i de lägena så räcker bevisningen.
Okej. Okay. Men då förstår vi vad skälet till att det blev som det blev är.
Ja, Kristoffer, så här har vi en som blivit dömd och en som blivit frikänd. Men hur ser egentligen statistiken ut i Sverige? Blir 50% dömda?
Nej, det är en väldigt dyster statistik om man tittar närmare på den. Det anmäls lite drygt 7000 våldtäkter varje år. Och av de 7000 så är det 90% av ärendena som läggs ner. Och det betyder att en åklagare gör bedömningen att det här räcker inte för en fällande dom. Och då får de inte väcka åtal. Och av de resterande 10% så är det 70% som blir fällda.
Och det låter ju mycket, men det är det ju inte, för i vår värld så är det ju de flesta, det vill säga 90% som blir fällda.
Men
i sexualbrottsmålen så är det bara 70.
Och det innebär ju då översatt att ungefär 7% av alla som blir anmälda för våldtäkt blir fällda. Och det är ju en försvinnande liten procent, får man ju säga.
Och så är det ju inte i princip någon annan brottstyp.
Nej.
Det ser inte ut så helt enkelt.
Och då kan man ju fråga sig naturligtvis, varför är det så här? För att här verkar ju folket ha rätt när de tänker att det är väldigt få som döms för våldtäkt. Och vad beror det på? Om vi börjar där, vad beror det på?
Och svaret är faktiskt ganska enkelt. Och det är att i de flesta, nästan alla våldtäkter, är mellan man och hustru, pojkvän, flickvän, eller mellan två stycken som går hem och har ett påstått då, one night stand. Och där säger den ena parten, oftast mannen, det här var frivilligt. Helt vanligt sex. Och den andra parten, det vill säga kvinnan, säger att när jag blev våldtagen. Och då har man ingen som var där, det vill säga inga vittnen. Och då har man problem i vår värld. Och man har ingen teknisk bevisning i form av skador eller i form av filmkameror eller DNA. För att man kan ha DNA, men det spelar inte stor roll i de här målen. För att mannen säger att jo, men det var frivilligt. Och då måste man motbevisa det. Och det är fruktansvärt svårt. Och det är också anledningen till att åklagarna i 90% av fallen tycker att jag kan inte bevisa det här och därför lägga ner.
Brotten till sin natur är svårutredda eftersom det bara är två personer som har varit på plats.
Precis. Och där har vi ju dock, ska säga, att Sverige är annorlunda i förhållande till andra länder eller många andra länder. Att vi tillåter ju faktiskt den här kringbevisningen, det vill säga hörsägenbevisning.
Och så försöker man då göra någonting åt det här genom att man ska kunna lägga fram då de personer som man har pratat med istället som bevisning.
Precis, och det är också viktigt, och det får man väl ändå sända ut lite grann, att det är väldigt viktigt att man faktiskt ett anmäler, för att om du inte anmäler då finns det 0% fällande domar.
Precis, för vi pratar ju om statistik här med utgångspunkten från att man faktiskt har anmält våldtäkten.
Precis.
Det finns nog ett jättestort mörkertal där folk inte ens har anmält det de har blivit utsatta för. Men det tycker jag är ett bra tips, Martin, till alla som funderar på det här, att vi i Sverige är unika i jämförelse med många andra rättssystem, att vi tillåter hörsägen bevisning. Och det betyder alltså, precis som du säger, att när man blir utsatt för fruktansvärda brott av den här typen, att man verkligen försöker att dela med sig till sin omgivning när man har blivit det. För att vad du säger till din omgivning kan sen få betydelse i en kommande rättegång. Då kan de, dina vänner, dina nära och kära åberopas, alltså läggas fram som vittnen. Det behöver inte vara, jo men jag har ju duschat nu, det finns ingen DNA-bevisning kvar, eller jag väntade för länge med att göra polisanmälan. Alltså jag tycker att både kulturprofilen och Martin Timell är ju bra exempel på att det faktiskt kan leda till rättegång. Det är nummer ett, för jag tror att många tror att det aldrig leder till rättegång. Och nummer två, att den typen av bevisning faktiskt kan räcka för att fälla någon för våldtäkt.
Och tittar man just på kulturprofilen så är det ju ett levande exempel. Där har vi ett fall där hon inte omedelbart berättade för någon. Och då tänker ju många, det här är kört. Och hon är inte omedelbart efter, utan för 6 år efter anmäld till polis. Och då tänker många, det är kört, det är inte ens lönt att anmäla. Men det hon gjorde var att någon dag eller några dagar efter så berättade hon först för sin kompis att jag har blivit utsatt för det här. Detta har hänt och så här gick det till. Och sen 2 veckor efter händelsen så gick hon till en psykolog och berättade att jag har blivit utsatt för det här och det har gått till på det här sättet. Och då skrev han en anteckning om detta. Och dels hörde man honom om vad hon hade sagt 2011, och dels så kunde man åberopa den här anteckningen. Och han kunde liksom referera till den. Och sen berättade hon för ytterligare kompisar och ytterligare kompisar. Så det är inte kört. Bara för att ni är i ett slutet rum, bara för att det inte finns några vittnen, så innebär det inte att man inte kan bli dömd. Och det tror jag är en väldigt viktig läxa och väldigt viktig information att känna till. Och som jag tror kan leda till att fler personer döms. Men vi måste också i egenskap av försvarsadvokater prata om det negativa med den här typen av bevisning. För hörsägenbevisning är faktiskt en väldigt rättsosäker bevisning. Och den leder till att flera oskyldiga människor varje år får sina liv förstörda. Helt vanliga personer får sitta flera år i fängelse. Och helt vanliga personer blir av med sina jobb, de blir av med sina vänner och de blir av med sin familj, eftersom de blir felaktigt stämplade som våldtäktsmän. Det är en väldigt liten andel, men det är ändå viktigt att vi pratar om det.
Finns det några risker, Martin, med att ha den här typen av ordning som vi har i Sverige?
Det enkla svaret är ja. Och det är också därför den här typen av bevisning inte tillåts i USA. Det är också den här typen av bevisning inte tillåts i Storbritannien. Och det är just det, att bara för att man berättar någonting för en kompis så behöver det inte bli per automatik sant. Det vill säga, om du ljuger om någonting och sen berättar om den här lögnen för 1, 2, 3, 4 kompisar, så blir det inte mer sant. Så att det har ju hänt, kommer hända och händer.
Men det innebär ju då i praktiken att vad du säger är att personer, och jag säger personer för att det, vi har inte pratat så mycket om det, men våldtäkter förekommer ju även i homosexuella förhållanden och så vidare också. Det är inte bara kvinnor som blir utsatta, utan även män och även andra. Det innebär att personer skulle vara så kyliga att efter ett samlag så hittar de på att de blivit utsatta för ett övergrepp. Och ljuger om det. Till sin omgivning också. Ljuger för sin mamma eller ljuger för sin vän.
Och det ska man väl säga, detta är ju inte det som är det vanligaste. Det är ju inte det som är det normala. Utan de flesta personer som går till polisen och säger att de har blivit våldtagna har blivit våldtagna. De flesta personer som berättar för omgivningen om att de har blivit våldtagna, de har ju blivit våldtagna. Men, precis som det finns tokiga män, så finns det ju tokiga kvinnor, precis som finns tokiga alltså våldtäktsmän, så finns det också personer som av olika anledningar anmäler personer för någonting de inte gjort.
Vad kan det vara för anledning?
Och det finns enligt forskningen olika anledningar. Det kan vara till exempel att det är en pågående skilsmässotvist och att man helt enkelt inser att jag är på väg att bli av med mina barn. Men det finns en väg ut. Jag påstår att pappan är pedofil. Jag påstår att pappan har våldtagit mig. Och så får man då ett övertag i den här konflikten.
Det är på grund av desperationen då för att man riskerar att bli av med sina barn, vilket man inte vill.
Ja.
Så går man dit så att säga.
Och sen enligt forskning så det vanligaste fallet, det är det som kallas alibifallet. Det vill säga en person är otrogen eller har sex med någon som man kanske inte dagen efter vill stå för eller kanske tycker att det här kommer inte folk tycka är okej. Ett exempel är att någon person har till exempel en trekant och det kanske inte accepteras vår omgivning eller man kanske riskerar att få citat dåligt rykte.
Så man använder det som en anmälan då, som en förklaring till sitt eget beteende?
Precis, jag var inte otrogen. Jag blev våldtagen.
Aha, okej. Okay. Och du säger att det finns forskning på det här. Vad är det för forskning?
Det finns australiensisk forskning, eller egentligen metastudier som har sammanfattat här. En kvinnlig forskare i Australien som har gjort detta, som jag faktiskt har varit i kontakt med när jag hade ett annat mål. Och det är ju inte den vanligaste att det där händer, men det händer. Och det som är farligt med den här hörsägenbevisningen, det är just att om du blir anklagad, säg att du har haft sex, det har varit helt frivilligt, oavsett om du är man eller kvinna, och du blir anklagad för detta, men det är inte sant. Och när personen då som anklagade har berättat för 1, 2, 3, 4 kompisar, då sitter du i ett läge där du i princip är körd, om man får använda dem.
Varför då?
För att du kan inte berätta för någon om någonting som inte har hänt. Så du kan aldrig använda samma bevisning tillbaka. Och det är naturligtvis omöjligt att bevisa. Precis som att det är omöjligt att bevisa att det har varit en våldtäkt. Eller svårt att bevisa. Är det ju omöjligt att bevisa att det har varit frivilligt.
Fast det är inte där vi advokater kommer in. Att vi så att säga angriper, om jag får använda det ordet. Det vill säga inte fysiskt utan verbalt i rättssalen med frågor och liknande där vi försöker ifrågasätta de här vittnenas uppgifter.
Och det vet ju både du och jag att det är inte alltid så lätt. Det är svårt att angripa någon som har haft samma berättelse rakt igenom. Och vi hade ju på vår byrå ett omskrivet och omtalat exempel. Och det var just att det var en person, han blev anklagad för en våldtäkt, date rape som det kallas på amerikanska, det vill säga att det var en date och han då blev anklagad för att ha våldtagit en kvinna. Hon hade berättat för bekanta, anhöriga och då tyckte man att då finns det bevisning tillräckligt för att häkta honom. Så han blev inlåst, satt häktad i 8 månader. Åklagaren hade bestämt sig, jag ska väcka åtal och då vet vi att då är det 70% risk eller chans beroende på om det är sant eller inte sant att han blev dömd. Så han satt i en sits där. Jag kommer bli dömd till 70% säkerhet. Kanske till och med tanke på att hon hade berättat för flera olika personer. Precis innan åtal väcktes så ringde den här kvinnan upp och sa, jag har ljugit om allting. Det har inte hänt någonting. Han är helt oskyldig. Och vilket gjorde då att han blev släppt. Och senare,
och vad var orsaken till att personen hade ljugit?
Det vet man inte riktigt.
Fanns gavs ingen motivering?
Ingen riktigt bra förklaring. Och det är det vanligaste. Att det inte finns någon förklaring till varför, utan det är en person som förklarar att jag talar inte sanning. Antingen vill de inte berätta eller så vågar de inte berätta eller så kan de inte berätta. Och där i det fallet, det är väldigt få fall som är så, men i det fallet så behövs det ju verkligen en advokat. Det behövs någon som tar den personens parti. Så att alla människor som anklagas är inte skyldiga. Men man ska vara helt ärlig och säga att de flesta människor som anmäls är skyldiga. Och de flesta människor som döms, de är skyldiga.
Och då inställer sig naturligtvis frågan, vad är värst? Att en våldtäktsman går fri på grund av bristande bevisning eller att en oskyldig person döms?
Och här tror jag svaret, om vi tittar som ett rättssamhälle och hur rättssamhället ska fungera, då säger man hellre 9 skyldiga män som går fria än en oskyldig som sätts i fängelse.
Varför då?
Det är grunden för hela rättsstatsprincipen. Staten har så fruktansvärt mycket makt och man ska inte sätta folk i fängelse som är oskyldiga. Punkt. Man måste ställa oerhört höga beviskrav och det är också därför vi har det beviskravet bortom rimligt tvivel. Sen vet jag, och det tror jag nog många kan hålla med om, att skulle man tillämpa det fullt ut eller skulle det vara så att man till exempel inte tillät hörsägenbevisning, då skulle ingen kunna dömas i de här fallen när det är ord mot ord och saknas skador. Och där tror jag inte vi vill hamna. Så att det här problemet, det är inte så lätt som man kan tro. Det är inte bara att döma allihopa eller frikänna allihopa, utan det här problemet är mer komplext än så. Det finns faktiskt oskyldiga människor som döms till långa fängelsestraff. Och det har ju visat sig i Sverige att vi har haft flera personer som fått resning. Det visar att de inte var skyldiga.
Och det finns mängder av kvinnor och män som har blivit utsatta för övergrepp som aldrig får upprättelse.
Och de är ju långt, långt, långt många fler än vad de personer som blivit oskyldigt dömda.
Men det är så man måste ha det om man vill ha en rättsstat.
Det är så det fungerar och så det ska fungera enligt vår grundlag i alla fall. Men om det är rätt eller fel, det kanske inte vi är rätt person att svara på. Ja, Kristoffer, vad har vi lärt oss idag då?
Jag skulle säga att som advokat så skulle jag säga att det vi har lärt oss idag är om ni kan, om ni orkar, om ni klarar det, anmäl. Oh. Anmäl.
Och dessutom som advokat, skaffa så mycket bevisning som möjligt genom att våga berätta för föräldrar, våga berätta för syskon, våga berätta för vänner. Våga berätta för psykolog. För att då kan man använda den typen av bevisning sen, så kallad hörsägenbevisning, och få våldtäktsmannen fälld.
Och samtidigt så har vi lärt oss att det finns personer i Sverige här och nu som sitter oskyldigt dömda för våldtäkt.
Och till viss del också på beroende på den här hörsägenbevisningen.
Mm. Så att det är ett tveeggat svärd, får man säga.
Ett komplext problem. Och finns ingen enkel lösning är väl det lätta svaret.
Mm.
Men det svåra problemet.
Ni har lyssnat på podden Skyldig med mig, advokat Kristoffer Stare.
Och med mig, advokat Martin Persson.
Glöm inte att gå in på iTunes och rate oss.